det som uttalats, så handlar ju påsken om Jesus död och uppståndelse. Det är ju inte bara vad påsken handlar om, utan hela våran tro. Eller hur? Den korsfäste Jesus och den uppståndne Jesus. Och vi proklamerar, och jag vill proklamera, Jesus död på ett kors. På tredje dagen en tom grav. Och Jesus uppståndes ifrån de döda. Och det är viktigt att få uttala det här, att vi tror inte på en legend. Vi följer inte en död man, utan en levande Herre. Jesus Kristus. Han uppstod och han lever idag. Han är levande Gud. Vi tror att det finns liv i honom. Och vi tror att det finns ett liv att leva med honom. Jag är så glad att få vara här. Vilket privilegium att få tala om Jesus och berätta om vad han gjorde för oss människor genom sin död och sin uppståndelse. Och vad det här innebär för våra liv. Och min bön inför den här stunden är laddat länge. Är att det här inte bara ska vara en påskdag i mängden i ditt kristna liv. Utan att du ska bli berörd av hans ord. Att ditt liv ska bli märkt den här dagen inför resten av ditt liv. För det som jag har att säga idag, det har förvandlat mitt liv. Och jag ska berätta om det. Från två verser i Bibeln. Jag ska läsa från Romarbrevet 5. Vers 10 och 11, som jag kommer att röra mig vid idag, innan jag också vill be tillsammans med er. Romarbrevet 5, vers 10 och 11, och jag har den nyaste folkbibelns översättning. Där står det så här. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade blir frälsta genom hans liv, alltså hans uppståndelses liv. Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Den första av de här verserna som jag läste, den handlar om vad Jesus gjorde på korset, i sin död och i uppståndelsen i sitt liv. Och den andra versen fortsätter att tala om vad nu det här innebär för oss. Så låt oss be att Gud öppnar våra ögon att se ännu djupare in i det här. Herre, tack att vi får vara samlade i ditt namn. Fästa våra ögon på dig, Jesus. Du är trons upphovsman för oss. Du är han som vi firar, har dött för våra synder och uppstått för vår rättfärdighet och liv. Vi ber att du fördjupar, uppfriskar, gör det ännu mer levande vad du har gjort för oss idag, Herre. Och vi ber också att du låter oss bli berörda på nytt av dig själv, Jesus. Jag kan inte åstadkomma det, utan du helige ande, jag ber att du målar Jesus genom ordets förkunnelse nu och hjälper oss att se dig på ett förvandlande sätt för våra liv. Jag ber om dig i ditt namn, Jesus. Amen. 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 Vi ska titta närmare på de här två verserna. Den första, som alltså beskriver Jesus död på korset och uppståndelse. Vad det handlar om. Vad det betyder för oss människor. En vers vill jag fokusera på. Det är någonting livsviktigt. Jesus död och hans liv. Det är en fråga om död och liv för oss. Men jag vill inte stanna vid att bara tala om det. Utan jag vill särskilt idag tala om vad hans död och liv betyder, innebär för våra liv, hur vi lever. Och Jesus död och liv innebär många saker, men den här andra versen här, den pekar på någonting särskilt. Men låt oss först titta på den första, Romarbrevet 5 och 10, där det står om Jesus död och uppståndelse, vad det handlar om. Det står, vi läste, att vi var Guds fiender till Gud. Vad betyder det egentligen? På vilket sätt har vi, du och jag, varit fiender till Gud? Ja, man får ju mycket frågor när man läser Bibeln. Och det bästa sättet att försöka svara på dem är ju inte att fara iväg i sina egna tankar, utan att försöka stanna kvar vid det som vi läser. Gärna så nära som möjligt. Precis det som väcker våra frågor. Och det som vi ser bara i den här versen är att vi var fiender till Gud på ett sätt som Guds son död har förändrat. Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. I Jesus död så finns grunden till att en människa blir försonad med Gud. Så att han eller hon, du eller jag, upphör att vara fiende till Gud. Väldigt avgörande att vi ser det här. Att vi en gång varit fiender till Gud. Och att det är Guds sons död, Jesus död, som försonar oss med Gud. Som läker den relationen. Men hur gick det till? Vad egentligen har vår fiendskap med Gud att göra med Guds sons död? Hur kan Guds sons död försona oss med Gud? Ja, jag läser också de två föregående verserna, vers 8 och 9 i Romarbrevet 5, som hjälper oss att se hur Jesus försonar oss med Gud genom sin död. Där står det så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och när vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte bli genom honom bli frälsta från vredesdomen? Vad har människans fiendskap med Gud att göra med Guds sons död? Det lär vi oss från de här verserna jag just läste. Det står där om att en orsak till fiendskapen mellan oss och Gud, det är en moralisk orsak. Det står att vi var syndare när Kristus dog för oss. Det här är budskapet i de första kapitlerna i Romarbrevet, att alla människor är syndare inför Gud. Vi har alla vänt Gud ryggen. Ingen av oss har något företräde. Alla, var och en av oss har inte brytt sig om honom, gått vår egen väg och levt i moralisk ondska. En moralisk skäl till fiendskapen mellan oss människor och Gud. Men det är inte så att vi bara är Guds fiender på grund av att vi är syndare, utan det finns en juridisk förklaring också. Därför att vi står ansvariga, var och en, inför Gud som har skapat oss. Och han är en rättfärdig domare som går till rätta med all ondska och all orättfärdighet. I vers 9 uttrycks det här med ett ord som vi blivit räddade ifrån. Men det står att vi har stått inför vredesdomen. Det vill säga Guds vredesdom. Eftersom vi alla är syndare har vi alla gjort oss skyldiga till att bli straffade av Gud. Det är därför som vi var Guds fiende, som jag läste i början. Men! Det är ett viktigt men. Men Gud, Fadern, bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud är rättfärdig och rättfärdig i sin dom. Men Gud är också kärleksfull. Och hans nådesfulla kärlek är så mycket större än hans rättfärdiga vrede. Annars skulle ingen av oss sitta här nu. Halleluja! Därför bevisade Gud Fader sin kärlek för oss genom att Kristus dog för oss. Det vill säga i vårt ställe. Han dog istället för oss. Han dog och tog Guds dom på sig själv på korset. Istället för att Guds dom skulle drabba oss. Och därför säger vers 9 i Romarbrevet 5 att på grund av Guds son Jesus Kristus, på grund av att han har dött för oss, så har vi blivit frälsta från vredesdomen. Lyssna om du inte har tänkt på i de här banorna förut. Med andra ord så har vi blivit räddade från Gud. Från Guds vrede. Och vi har blivit räddade av Gud. Av hans son som dog för våra synder och från Guds vredesdom. Därför att Jesus avvärjde Guds dom från oss genom att bära den själv. Amen. Så de här verserna hjälper oss att se hur människans fiendskap med Gud förhåller sig till Guds sons död, som det jag inledde att läsa om handlar om. Att Gud har skapat oss, att vi är syndare inför honom. Han är en rättfärdig domare. Vi var alla under Guds vredes dom, men Gud Fadern har älskat oss och han sände sin son för att dö för oss. Och sonen Jesus har älskat oss och han gav sitt eget liv för oss. Och därför har vi blivit frälsta från Guds dom och vi blivit försonade med Gud. Det är det vad den första delen av Romarbrevet 5 och 10 handlar om. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Men lyssna till fortsättningen också. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Genom hans uppståndelses liv. Då har du märke till uttrycket hur mycket mer? En del av er har en översättning där det står hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans sons död? Betydelsen här är densamma. En intressant betydelse och poäng. Att vi blir mycket mer frälsta genom att Jesus har uppstått än att han har dött för oss. Intressant. Hur kommer det sig? Hur kan vi bli mer räddade eller i större grad, som grundtextens ord också betyder, av Jesus uppståndelse än hans död? Vi tänker efter lite grann. Tänk om Jesus bara dog på korset för våra synder. Men han inte uppstod. Ja, då skulle han visserligen ha tagit Guds vredes dom för våra synder och betalat straffet för dem som vi förtjänade. Men vad skulle det tjäna till för dig och för mig? Vi skulle fortfarande vara döende. Försonade, förlåtna av Gud, ja, men döende. Syndens straff, döden, skulle segra ändå. Både över Jesus i hans död, om han inte uppstod, och över oss. För även om Jesus dog i vårt ställe så skulle vi ändå dö i våra synder. Vi skulle bli gamla och dö, eller dö tidigare än så. Anledningen till att det står så här, att vi mycket mer, mycket säkrare, i större grad blir frälsta genom Jesus uppståndelse än hans död, beror på att han genom sin uppståndelse besegrar döden. För alltid. När Jesus är på korset så bär han syndens straff. Men när Jesus uppstår på den tredje dagen, då vinner han en ultimat seger över dödens, eller syndens konsekvens. Döden. Hela den här segern fortsätter resten av Romarbrevet 5 och tala om denna överträffande seger i Jesus uppståndelse. Men låt mig sammanfatta den här versen som talar om Jesus död och liv. Vi blir räddade både genom hans död och liv. Båda är nödvändiga. Men vi blir mer räddade genom hans uppståndelse än genom hans död, eftersom han där besegrar syndens makt. Den andra versen som jag snart ska läsa och förklara fortsätter alltså att tala om vad det här betyder för oss i våra liv. Och det är särskilt det som jag vill få fram idag. Men innan jag går in på den så vill jag vittna lite från mitt eget liv, bara kort. Hur mitt liv som kristen har sett ut. Jag känner ju inte dig. Och jag är övertygad om att våra kristna liv ser olika ut. Så jag lägger ingen värdering i det jag berättar. Men jag skulle kunna beskriva mitt liv som kristen nu i 16 år. Som att jag har gjort 8 stycken. 8 stycken helt omvälvande erfarenheter. I mitt liv som har förvandlat allt. Man kan se det som milstolpar på vägen på min tros livsvandring som förändrat mig och mitt liv. Och i varenda en av dem så har jag sett någonting här i Bibeln som rört mig. Och jag ska berätta om 3 av de här. Den första var när jag blev kristen. Och för mig, jag är en sanningsmänniska, säger en del. Jag mötte Jesus och fick upp ögonen för att Bibeln och Bibelns Gud är sann. Att det gäller alla människor, det som står här, inte bara mig. Det var det som var viktigt för just mig. Jag gav mitt liv till Jesus därför att jag blev övertygad om att han är den som Bibeln säger att han är. Därför att jag fick möta honom levande. Jag är kanske lite konstig, men på den tiden så Jag var inte särskilt bekymrad om frälsning eller livet efter döden. Jag ville följa och ge mitt liv till Jesus bara för att han är sann. För att han är den som man säger att han är. Och jag har sen jag kom till tro aldrig haft några som helst tvivel på att han är den han är och att han dog och uppstod som vi talar om idag. Det var sanningen som betydde något för mig från början. Men sen kom en andra milstolpe i mitt liv när jag kunde ta till mig att Gud älskar mig personligen. Jag hade inte kommit till Bibeln för att ta reda på om det finns någon Gud som älskar mig, utan för att ta reda på om Bibeln är sann. Så det var ingen självklarhet för mig. Till exempel så innebar det för mig att jag kunde inte sjunga som vi hörde i sången här som barnen sjöng. Jag älskar dig Jesus. Jag kunde inte det. Jag hade inte upplevt hur Gud älskar mig. Och därför så föll det inte naturligt att älska Gud tillbaka. Men en vacker dag, eller närmare bestämt en natt, ungefär ett halvår in i mitt kristna liv, så överrumplade mig Gud mig med sin kärlek. På ett sätt som jag brukar beskriva som när en pappa säger till sitt barn, jag älskar dig. Och barnet kan säga tillbaka, jag älskar dig också pappa. Båda de här händelserna, att jag fick upp ögonen för att Bibeln och dess Gud är sann och att Bibelns Gud älskar mig, de har förvandlat mitt liv. Och jag har 8 sådana här händelser som har förvandlat mitt liv. Och jag ska berätta om en tredje och sista. En milstolpe, en senare milstolpe i mitt kristna liv inleddes med någonting jag läste i min personliga andakt ifrån Johannes 15. I Johannes 15 så talar Jesus om att han är en vinstock och de som följer honom, hans lärjungar, är som grenar. Och då säger han när han talar om den här liknelsen i 11:e versen att det jag har sagt till er, detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Wow, vad det rörde vid mig. När jag läste det här den gången, jag hade läst det förut, så fick jag upp ögonen för någonting som jag aldrig tidigare hade sett. Att Gud ville att jag och att vi ska vara glada. Jag visste inte det. Jag hade inte tidigare känt det. Jag visste inte att Gud var angelägen om att jag ska vara glad. Att han till och med vill dela sin glädje med mig, med oss. Att han vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Före den här versen hade träffat mig så hade jag ingen aning om det. Det här var några år in i mitt kristna liv. Och det har tagit mig ännu fler år och jag har behövt vägledning av många, många personer för att börja lära mig på vilket sätt och hur som Gud vill ge mig och oss fullkomlig glädje. Anledningen till att jag berättar om just det här är att det är precis det som Romarbrevet 5 och 11 konkretiserar. Den versen jag läste från början. Låt mig läsa igen och lyssna till vad den säger. För om vi som var Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Och här kommer det. Men inte bara det. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Första jag vill att vi ska lägga märke till i Romarbrevet 5 och 11 är uttrycket men inte bara det. Du kanske tycker att jag ska säga något konstigt nu, men det här är verkligen sant. Jesus död på korset och hans uppståndelse från de döda, det handlar inte bara om frälsning. Hans död och liv handlar absolut om frälsning, men inte bara det. Vad handlar hans död och liv om mer än frälsning? Tidigare så sa jag att vi har blivit räddade från Gud, av Gud, men vi har också blivit räddade till Gud. Lyssna, jämför med 1 Petrus 3 och 18, där står det så här. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Och det som vi ser i Romarbrevet 5 och 11 är att försoningen avsåg att leda till någonting. Till glädje. Men inte till glädje i största allmänhet sådär. Och egentligen inte till glädje heller i att vara försonad av Gud eller förlåten av Gud. Det finns verklig glädje i det. Det står så här. Vi gläder oss också. Det finns glädje i att vara förlåten och försonad med Gud. Men vi gläder oss också i någonting mer som står här. Vad då för någonting? Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Vad är det för slags glädje? Ja, Paulus när han skriver Gud så menar han typiskt Fadern. Glädjen som Paulus säger att vi får genom Jesus död och liv är en glädje i Gud Fadern genom Jesus Kristus. Vad är det för slags glädje? Glädjen som vi får genom försoningen är en glädje av delaktighet. Det är en glädje att komma in i den relation som Fadern och Sonen redan har med varandra. Fadern och Sonen, de älskar varandra av evighet. De delar allting tillsammans. Och med anden också, naturligtvis. Och de har fullkomlig kärlek i varandra. Vad den här versen säger är att Jesus död och liv handlar inte enbart om försoning, utan det finns något mer. Det är inte bara det. Utan Gud vill att vi ska få glädje med honom genom Jesus. Var det uttryckt på ett svårt sätt, så låt mig försöka säga det enkelt. Att Jesus har dött och uppstått därför att Gud vill dela gemenskap med oss. Och för att han vill att du ska vara glad. Gud vill att vi ska vara fullkomligt glada i honom. Och när vi ser det att Gud vill att vi ska vara glada i Gud genom Jesus Kristus, då har det potential att förvandla hela ditt liv som kristen, om du inte har sett det förut. Hur vi ser på vårt liv som kristen, hur vi lever, hur vi tänker, vad vi gör. För att illustrera det här så vill jag berätta om en person som hjälpt mig väldigt mycket för att få tag på en djupare glädje i Gud. Han hette Augustinus och är en känd kyrkoledare eller kyrkofader i den tidiga kyrkan, levde på 300-400-talet. Och han skriver en bok som heter Bekännelser, en del av er har säkert läst den, väldigt känd. Jag berättade från mitt eget liv att jag kom till Bibelns Gud för att se, är det här sant? Augustinus, han kom till Bibelns Gud för att han sökte efter glädje. Finns det glädje i Bibelns Gud? Augustinus, han var en man som var begåvad och hade fått bra utbildning. Och som drygt 30-åring så reste han till Rom för att arbeta där som lärare i retorik. Som var och tillhörde den intellektuella eliten. Men väl där så kom hans liv att förändras. Han hade sökt glädje på alla möjliga olika håll. Särskilt genom relationer med kvinnor. Men han hade börjat tröttna på det som han tidigare sökt glädje i. Och han tröttnade på att vara den som eleven lyssnade till. Och att det hade tidigare gett honom lite stolthet och så här. Och det hade varit en glädje för honom. Men det försvann liksom det ena efter det andra för honom. Han kom till punkten i sitt liv att han började vilja tänka, finns det glädje i Bibelns Gud? Så kan man säga sammanfattningsvis. Och han hittade en kompis som hade kommit till samma punkt i sitt liv. Som också var i Rom. En kompis som hette Alypius. Och hans kompis Alypius, han hade en stark dragning till att fara till Colosseum i Rom och ser på gladiatorspelen. Och det så, han berättar om det så levande. Hur den här Lypos, nu hade han kommit till det att ja, men jag vet att det här att gå på Colosseum och se gladiatorspelen, det mättar inte min själs begär. Jag blir inte totalt fullkomligt glad av det. Så han hade börjat vilja motstå frestelsen att gå dit. Men hans polare, de drog med honom. Och han var envis, han satte en bindel över sina ögon för jag ska inte se någonting. Men för att skydda sig själv. Men han visste inte hur svag han var när han hörde ropen. Ja, våldsamheterna som försiggick där, så kunde han inte låta bli, utan han tog av sig bindeln och sjönk passionerat in i det som han tidigare hade dragit så mycket till. Augustinus bok Bekännelse berättar om hur han, Augustinus och hans vän, hur de till slut kommer till att få glädje i Gud istället. Så här beskriver han det, kyrkofadern. Jag började att söka efter sättet att få styrkan jag behövde att glädja mig i dig. Och han avsåg Bibelns Gud. Men jag kunde inte hitta något sätt förrän jag omfamnade medlaren mellan Gud och människor, Jesus Kristus. Kom ihåg Romarbrevet 5:11. Vi gläder oss i Gud genom Jesus Kristus. Jag har lärt mig mycket av Augustinus om att söka glädje i någonting eller någon annan än Gud. Det var förstås inte bara hans problem, utan det är mänsklighetens största problem. Den djupaste roten till all synd. Tänk på Adam och Eva. Gud sa åt dem att de inte fick äta av kunskapens träd. Deras största synd. Deras synd låg inte att de liksom rörde sina muskler och sträckte sig och tog av frukten och åt av den. Vad var deras synd? Att de i sina hjärtan inte längre var tillfredsställda helt och fullt av Gud själv, utan att de ville tillfredsställa sitt liv av någonting annat än Gud. Före jag läste Augustinus hade jag en naiv uppfattning om vad synd är. Att det handlar om sånt som ljuga, stjäla och mörda. Det gör det. Men Augustinus exempel och Bibelns texter hjälpte mig att se att min djupaste synd finns i det som jag söker min tillfredsställelse i. Min djupaste tillfredsställelse och glädje i istället för Gud. Och när vi ser det, när jag såg det och om du ser det, så gör det någonting med hela din förståelse av vad Jesus gjorde på korset och i sin uppståndelse. Jesus dog, kan man säga, för att du och jag, vi har sökt vår tillfredsställelse, vår glädje i någonting eller någon annan än Gud. Eller om man uttrycker det på ett annat sätt, i våra förluster, i det som vi mister, i vår död, i våra sorger, att vi sökt förtröstan, hopp, räddning i någonting annat än Gud själv. Paulus, han uttrycker det så här, att den här insikten, kan man säga, gav honom en ny inriktning i sitt liv. Han säger i Filipperbrevet: för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och han förklarar att varför döden är vinst är att då får han vara med Jesus. Vi tillber faktiskt det som vi söker vår glädje i livet. Och det som vi, när vi går igenom svårigheter och nöd, det vi sätter vår hopp och förtröstan till, det tillber vi. Om vi ser det här, så påverkar det hela ditt liv. Lyssna till vad Jesus sa när han egentligen beskriver vad det är att tro på honom. Jesus sa: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Har du tänkt på det här att både synden och tron i Bibeln beskrivs, gestaltas med att äta? I synd är vår aptit efter någonting eller någon annan än Gud. Vare sig det är att söka vår glädje i det eller vår förtröstan och tröst i det. I vår tro är vår aptit Gud själv genom Jesus. Han som gör att vi aldrig någonsin hungrar och törstar. Han som ger oss en fullkomlig glädje. Det som jag hoppas att du skulle se idag är att Jesus död och uppståndelse, att det handlar mer om bara, än om bara försoning. Om räddning, om förlåtelse. Det finns någonting mer. Vi är inte bara räddade från Gud, av Gud, från Guds vrede och av Guds son som gett sitt liv i vårt ställe, utan vi är också räddade till Gud för att dela gemenskap med honom för alltid i glädje i Gud genom Jesus Kristus. Gud vill att vi ska ha fullkomlig glädje. Det som rörde vid mig så mycket, jag önskar att det skulle få röra vid er. Men han vill inte att vi ska få fullkomlig glädje generellt i vad som helst, utan i sig själv. Han dog alltså för att vi söker vår tillfredsställelse, vår glädje i någonting annat än honom. Det är därför han dog. Har du tänkt så? Han dog för att föra oss tillbaka så att vår glädje är till honom. Därför vill jag inbjuda dig i den här stunden att slå följe med Augustinus och Alypius, som till och med kom till tro före Augustinus, och med mig att söka glädjen i Gud, att leva för det. Minns vad Jesus sa som jag citerade som berörde mig. Detta har jag sagt för att min glädje ska vara i er. Han vill dela sin glädje som han har med Fadern av evighet med oss i sig själv, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det här förändrar väldigt mycket. Jag vill be och sen vill jag tala någonting mer. Vi ber tillsammans. Herre, vi prisar dig än en gång för att du uppstod och du uppenbarade Gud för oss på korset och genom din uppståndelse. Tack att det var lärjungarnas glädje i att du hade uppstått som gjorde att vi finns här idag. Inget annat än din uppståndelse kan förklara varför de blev så glada. Att de skulle få vara med dig för alltid. Och att när du lämnade så sände du din helige ande till oss för att vi skulle alltid ha gemenskap med dig, Gud. Herre, jag tackar dig för en annan kristen författare, C.S. Lewis, som också hade en sån här resa. Som såg innan han kom till dig att det finns någonting i våra hjärtan som människor som den här världen inte kan tillfredsställa. Och därför skrev han att vi är nog skapade för en annan värld. Vi är skapade för att tillfredsställas av dig. Herre, jag ber att hans ord, C.S. Lewis ord, när han säger också att mänsklighetens stora problem är att vi är som barn som bor i slummen, som gör kakor av lera och vi nöjer oss med det som finns i den här världen. För att vi inte vet hur det är att åka på en semester vid havet och se någonting vackrare än så. Tack för hans bildspråk som får tala till oss. Herre, jag ber att du uppenbarar för oss att det finns någonting mer i dig. Det är inte bara det. Det är inte bara det att vi har blivit försonade med dig. Utan du vill att vi ska bli fullkomligt glada. Herre, berör oss med den sanningen idag. Herre, jag ber om dig i ditt namn. Herre, låt oss förstå att du faktiskt dog för att vi sökt vår glädje, vår tillfredsställelse, vår förtröstan, räddning, hopp i någonting annat än dig. Att det var därför du dog för oss. Och att du har återuppstått för att vi ska leva med dig. För att du vill att vi ska komma till dig och få glädje i Gud genom dig, Jesus. Ber att du berör oss med det här i ditt namn. Jag kan inte göra det, men du helige ande, jag ber att du genom de här ditt ord visar för många här inne. Lägger an en ny kurs för våra liv, för vad som betyder någonting i att söka glädjen i dig. Ber om det i Jesu namn. Amen. Jag skulle kunna tala om 15 konsekvenser av det som jag talar om. Att se hur central glädjen är i vår tro. Jag vill nämna en sak i alla fall. När världen ser oss, så ser de vad vi söker vår glädje i. Vad vi söker vår tillfredsställelse i. Om de inte ser någonting annat än vad de ser hos andra människor, hur skulle de då lära känna vår Herre? Jag väcker det som en fråga. Jag har så misslyckats på det området i mitt eget liv. Jag har sökt min glädje i någonting helt annat än Gud och varit ett ineffektivt vittne för honom. Låt mig tala samma sak särskilt till alla er som är föräldrar. Som vill att era barn ska lära känna Gud och tro på Jesus. Ingenting annat, tror jag, betyder mer än att dina barn ser att du söker en glädje i någonting annat än den här världen. I Gud själv. Att det är han som tillfredsställer dig. Vare sig det är när det går bra, när du har tid och kraft och pengar och liksom möjlighet. Om det är han som tillfredsställer dig. Om dina barn ser det, så dras de till honom. Eller om du kanske går igenom nöd just nu. Förlust, smärta, sorg. Är han din tröstare? Är han den du förtröstar på och sätter ditt hopp till, din räddning? Det är då som världen ser. För den här världens skull, sjöng vi tidigare. Det här är förändrat för mig, och jag vill säga det till alla er som tjänar på något sätt, vilket vi nog alla gör. Paulus, han säger så här, att vi är medarbetare till er glädje, säger han till korintierna. Han ser sitt uppdrag att predika. Eller om du ser ditt uppdrag att, som att vara gästfri, om Gud har gett en gåva till dig som det är, att tjäna praktiskt, vad den som du, Gud har gett dig, som någonting för att leda andra människor in i en djupare glädje i Gud. Ni som leder lovsång, Jenny och ni andra. Att se det som uppdraget att hjälpa människor att få en aptit för Jesus. Det här förändrade hela mitt liv. Hela mitt liv som predikant. Jag var på banan att jag vill förklara det som står här, det som är sant. Men när jag såg det här, så vill jag, min bön, att ni ska få en fördjupad aptit för Jesus, för Gud, genom hans ord. Jag vill bara säga det som kanske en kursförändrare. Någonting som kalibrerar vårt tjänande till honom, till dig som tjänar honom på något sätt. Vi ska nu be tillsammans och sjunga tillsammans. Och om du finns här som har sett någonting, som har sett att det där med glädje, det är inte en sekundär sak. Att han faktiskt vill att du ska vara glad. Att det är därför som han dog för dig, för att du ska få din glädje i honom. Du som känner kanske att en frustration eller en vånda inför, ja, men hur ska mina barn komma till tro på dig? Som blir berörd av det, att ja, men det kanske är ingenting annat som betyder mer än att de ser att jag har min glädje i dig. Tänk om det inte ens är så. Herre, ber om det växer en förkrosselse över det, så kalla den människan att söka dig, kanske till förbön jag vill gärna be för dig. Det finns andra som gärna vill be för dig. Eller finns möjlighet att komma in här och berätta lite mer i ett rum här inne. Vi är inför Gud tillsammans. Så jag bara ber och hoppas att ditt liv ska bli berört. Att din kurs i livet förändras när du går ut genom dörren här. Att du vill få tag på mer av glädje i honom och hjälpa andra människor att göra det. I Jesu namn. Amen.